Ni kommer att få höra en predikan idag som är direkt ifrån mitt hjärta. Den är direkt ifrån mitt hjärta till er hjärta. Jag tror att många kommer att ta åt sig den här. För att jag tror att många... Det här är någonting som många inte vågar tala om. För vi vågar inte tala om vår egen svaghet. Den gömmer vi. Eller hur? Visst är det så? Det har ju med prestige att göra, va? Man går till kyrkan och sen visar man masken. Sen fikar man, så åker man hem. Sen kan man ligga där i tårar. Ingen ser, bara du och Gud vet. Ja. Till och med min fru har inte känt igen mig den här veckan. Så plågad har jag varit. Och så utsatt på alla möjliga tänkbara håll. Så att hon undrar, frågarna själv, hon undrar vad som har tagit åt mig. Men nu är det precis som det är bortblåst. Och det var värst i morse. För jag skrev i onsdags så här, och det står här. Talar du inte om Gud för mig, vad som händer nu i mitt hjärta, då tänker jag aldrig mer ställa mig i en predikstol. Då kan ni tänka er att det kan. Men det är ett budskap som kommer att avslöja trosrörelsen till 100%. Det gillar inte djävulen. För ni kommer nämligen att bli totalt överbevisade om att trosrörelsen är lugn. Jag ska bevisa det för er. Men det har inte med det att göra, som sagt. Förra profetiska budskapet jag hade här, det börjar jag förstå mer och mer av. För då sa Gud så här. Jag drömde två dagar senare. Så såg jag ett ljus. Ett svagt ljus. Och då säger Gud så här. Övertäck inte det jag säger åt er. Och det där grundar ju Elvor och jag på vad han menar. Menar han uppenbarelser? Eller menar han något annat? Det är svårt att veta vad Gud menar ibland. Men efter tiden så kommer man förstå. Och nu ska jag tala om någonting. Det är nämligen sista tiden kan jag berätta så jag blir av med människofruktan. Det är någonting som bara har försvunnit. Jag är inte rädd för något. Någonting har tagit bort människofruktan. Jag är inte rädd för något längre. Det är sant. Något har hänt. Som Gud redan lovade när jag blev frälst. Jag kommer att plocka bort all människofruktan från det. Och det är sant. Och det har han gjort. Jag skrev ner det jag tänkte predika för länge sedan. Då skrev jag så här. Jag vill börja en undervisning om andlig krigföring på ett sätt som jag inte alls har tänkt mig. Jag tänker inte tala om de bibelord som betyder så mycket för mig, som står skrivna i de här miljontals böcker man tjänar miljoner på. Som är lögn alltihop. Lögn, hör nu. Det är lögn alltihop. Allt. Du ska få höra varför. Varför kom alla de böckerna efter Toronto? Det kan vi fråga sig. För det var då 11 år och min tjänst började. Det var då Gud började uppenbara att en oren ande utgjuts över hela jorden just nu. Och just då kom dessa böcker. Och det har ju fört tillbaka oss till en slags nyhedendom, eller hur? Ja, vi har börjat bli rädd för spöken. Just det. Eller demoner, va? Det är ju spöken. Så vi har fått nyhetendom i Sverige och i Europa. Fast på ett annat sätt. Är du med? Stämmer inte det här då? Jajamän, det stämmer, va? Vi har börjat fått nyhetendom. Så därför när man talar om andlig krigföring i de här programmen på internet, så handlar det om lögn och mörker. För varför behövde man inte det förut när man gick igenom både krig och allt möjligt? Man böjde sina knän och man ropade med knäppta händer till Gud.
Han förde alla igenom. Man behövde inte jaga några kinesdemoner eller vad den var ur landet. Utan Jesus bevarade Sverige. Margit min, hon som bad för mig redan faktiskt innan jag föddes, visade Gud henne i en syn att jag skulle bli till. Innan jag ens föddes. Den grabben skall du be för. Sen när jag kom till, då berättade hon det för mig. Och då blev jag otroligt tagen. Tänk att Gud känner. Då stämmer det där det står i Jeremia. Han känner vår själ innan han sammanväver oss i sitt modersliv. Det stämmer. Han vet. Han har gjort din personlighet. Och han kommer att passa ihop det med det skal du ska ha. Och det utseende du ska ha också. Mm. Och jag vill utgå ifrån två stycken älsklingsord som har blivit mina älsklingsord. Det ena är sanning och det andra är lögn. Sanning är aletheia på hebreiska eller på grekiska. Och det betyder avtäckt realitet. Ett, det är en avtäckt realitet om vem Gud är. Men det är samtidigt i samma ljus får du också en avtäckt realitet vem du är. För den spegelbild va? För du är ju inte Gud. Det sa ju Satan att du skulle bli. Men när du får se Gud, då förstår ju du snart att du kan ju inte vara Gud om han är Gud. Så det är ju sanning alltså. Va? Aletheia, eller är det pseudo? Det betyder ju en skicklig gjord kopia. Det lurar dig att tro att du kan, kanske du kan bli Gud. Ja, du får ju den synen då. De två bibelställena är bland de viktigaste du har i Bibeln. Sevdo och Aletheia. Ringa in dem och slå upp varenda ord så ska du få se hur mycket du kommer att lära dig bara genom att studera de två orden. Gud kallade oss. Är han på den där manicken? Jajamän. Gud kallade oss till tjänst innan Toronto-förbannelsen. Förbannelsen startade. Han varnar oss att en kraftig villfarelse kommer att gjutas ut över hela jorden. Den kommer att leda fram så småningom och flyta ihop till en stor flod. Och den kommer att leda fram till det stora avfallet. Och det når inte upp till dem som är på Sions berg. Det är Guds rike det. Det där svarta vattnet, det är det falska Guds riket. Nämligen. Som du hör. För du hör, det har blivit väldigt populärt idag att alla talar om Guds rike. Men det är inte det Guds rike som Bibeln menar med Guds rike. Det är inte rättfärdighet, frid, glädje och kraft i den helige ande i Kristus. Utan man menar något helt annat. Nu menar man att man kan bygga 7 berg också. Synligen va? Ta över regeringar och ta över andra saker till exempel. Och han har bekräftat det här genom åren genom profetiska tilltal att det här villfarelsen håller på att öka. Och Gud sa till mig personligen som nyfrälst. Jag vill inte, Janne, och det sa hon till Elvor med, att du läser andra böcker än Bibeln. Så det har jag försökt att sluta med. Men jag använder mig av uppslagsverk och det är bra. Uppslagsverk kan du använda. För det tar ju upp ett namn va, så att du mycket lättare ser vart de står i Bibeln. Använd uppslagsverk och det säger Sven Reichman med. Han använder uppslagsverk och han använder Bibeln. Det är de två medlen han använder. Och han är ganska duktig va? Mm. För anden undervisar oss, förstår du. Han leder oss in i hela sanningen, står det. Mm. Herren planerade för oss att gå en lång ökenvandring. Men jag hade väl aldrig trott att Gud skulle tillåta så tuffa metoder av smärta och tårar för att få sin vilja fram. I våra liv.
Det har inneburit både smärta och sjukhus och annat. Och jag har trott att det har varit slut med min predikotjänst vid ett flertal gånger. Men han kommer med nya löften. Och så säger han så här: vill ni fortsätta med mig? Säger ni ja, så kommer jag uppfylla alla löften jag har gett er. Det gör ont, men det är sant. För varje gång du lider så kommer det en nytt ljus. Ja, därför att du dör. Och då kan han ge dig nytt ljus utan att du glänser över det ljuset. Det är därför du ska dö. Därför att han kan ge dig mer ljus, så att du ska kunna stå där och glänsa och tro att det är din kunskap det handlar om, utan det handlar om Jesu Kristi kunskap, kunskapen om Gud. Och den är inte din, utan den är verkligen Guds kunskap. Just det. Då ska vi se var vi var nu då. Vi var där, ja. En lång ökenvandring. Och det innebär ju att när du vandrar i den ökenvandringen, så är det ju precis så som Israels barn vandrar. De kommer ju till en massa olika ställen. Ni vet, det var problem där och det var problem där och det var problem där. Och det fanns inte vatten där och de tjötade där och det var uppror där och allt det här. Det här är en bild på världen. Det här är en bild på hur vi vandrar. Vi möter ju de här problemen i världen. Det är svårigheter på jobb. Det är svårigheter ekonomiskt. Det är trubbel i familjen. Det är trubbel hit och det är trubbel dit. Ja. Men Gud hjälper oss igenom. Som tur är. Hade inte han hjälpt mig, så hade jag aldrig, jag lovar, jag hade inte stått här idag om inte Gud hade gripit in. Det är helt garanterat. Jag tror att står så där är det mycket lättare. Förra gången jag predikade här så uppenbarade jag om laglöshetens hemlighet. Och då sa han att jag inte skulle övertäcka något. Och han skulle befria mig från människofruktan. Och jag sa att inget kräver väl mer att bli befriad från människofruktan än att uppenbara sin egen svaghet. Kan du tänka dig mer? Ingen står ju här och skryta kan du göra, men att skryta här om sin svaghet. Det kunde ju bara Paulus, för han sa ju att han skröt om sin svaghet. Han berättade hur det inte var. Han hade ångest, han hade sjukdom, han hade det och han hade det. Han hade drabbats av det och han hade drabbats av det. Han var ärlig, va? Ja, han var ärlig rakt igenom. Det fanns inget skynke mellan honom och Gud. Därför kunde han ge kraft och uppbyggnad åt andra också. För han höll inte inne med det som skulle fram. För att det är nämligen så här att vi människor identifierar sig oss med den som predikar. Det är alltid så. Eller hur? Ska vi se. Denna vecka som jag gick igenom orkar jag ju faktiskt i detalj inte beskriva. Jag var så arg och besviken på Gud att jag sa till Elvor så här: att om inte Gud griper in nu i mitt liv kommer jag aldrig mer att ställa mig i en talarstol. För jag kommer att känna mig som en hycklare. Jag tyckte Gud arbetade mer mot mig än för mig. För jag fattade inte vad som hade hänt. Helt plötsligt bara tvärvände allting. Gud verkade emot mig. Förut han alltid välsignat. Nu verkar han emot mig. Han verkade inte för mig. Jag kan inte stå här i en predikant och känna mig som en hycklare. Jag har satsat allt vad jag orkar på Gud. Och gått omkring och vet känna Gud. Nu går jag i en park och gråter som ett barn. Känner mig helt övergiven och tom.
Eller förresten, jag känner ingenting. För jag håller på att få en depression, tror jag. Jag känner absolut ingenting. Något har gått sönder, inte bara i det opererade knät. Psyket har brakat sönder under pressen. För det är nämligen att denna sjukdom jag har här leder förr eller senare till en depression. För du kan inte höra det här tjutet dag ut och dag natt utan att det påverkar ditt liv. Det gör det till slut. Och jag är så hjärntrött så att jag orkar knappt få ihop en predikan en gång. Jag kan läsa ett kapitel i en bok. Sen säger kan Elvor säger Janne, kan du redogöra den där sidan du läste nytt? Då kan jag svara, nej, det kan jag inte. Det är hjärntrötthet. Utbrändhet. Jag träffade en förra veckan när vi predikade i Skara som sa att hon hade varit totalt utbränd och gått rakt in i väggen. Hon förklarade samma sak. Du kan inte få ihop någonting. Du kan läsa vad som helst, men du kan liksom inte få ihop det. Så hon hade råkat ut för samma sak och det var ju trösterikt att höra i alla fall. Är det detta jag inte ska dölja heller? Ja. Jag tror att det är det. Jag tror att jag har predikat i 30 år och jag känner mig ganska stark andlig annars. Och står här och drabbas av såna attacker att jag kan stå och gråta i en park. Och känna mig totalt övergiven. Och känna mig som ett barn. Jag tror det här kommer att kunna trösta många. För jag vet att vi får hur många mejl som helst från människor som mår dåligt just nu. Som är kristna. Som är attackerade av djävulen själv, kan jag säga direkt. Och djävulen anfaller direkt på ditt svagaste område. Där kommer han. Jag har gått igenom den smalaste passagen jag har gått igenom i hela mitt liv. Vet du att allt som jag tyckte var roligt för har totalt förlorat sitt intresse? Det gör mig mest ledsen. Allting som jag älskade att göra förut, fota, göra vad som helst, har totalt förlorat sitt intresse. Intresset är noll. Det börjar komma igen lite. Jag går ut och fotar och så här. Men du är ju psykolog, Karla, du vet vad jag menar. Ni kanske båda är psykologer och vet vad jag menar. Men när det du tyckte var roligt förut förlorar sitt intresse, då har någonting hänt. Det är utbrändhet eller hjärntrötthet eller vad det än är. Någonting har hänt i alla fall. Jag har varit utsatt för så bittra saker. Så att jag har satt här och sagt att Gud, att jag tänker inte stå här och predika. Säg gärna till Gud att du är arg och besviken på honom. Han tål att höra det. Hela psalmerna är fulla med det. Och vad sa Jeremia? Jag vägrar att ens predika om dig mer. Han kände sig totalt övergiven och besviken av Gud. Kolla vad David skriver i sina psalmer. Psalmerna i psykologi. Ja. Det är bättre att tala ut än att gömma det här inne. För det blir bara bitterhet i slutet av det. Tala ut med Gud. Tala ut. Eller tala med någon annan. Hur du mår. Jag skulle känna mig som en stor hycklare om jag står här och ska predika om din godhet efter allt vad jag har råkat ut för den här veckan. Men en sak som är rolig, jag går i pension den 1/11, det är på tisdag. Och den pensionen har gått igenom. Halleluja. Så det är jag glad för. Så nu ska jag skriva som aldrig förr. Eller nu har jag tid att återhämta mig igen. Jag har tid att sova ut. Och jag har tid att återhämta mig här. Gud svarade på bön. Det är därför jag står här och predikar. Jag berättade förut kanske att det kom in en kille. Vi var hemma hos våra vänner och åt. Och helt plötsligt så kommer deras grabb hem och ska äta. Och så berättar han helt plötsligt massa saker. Som han vet inte ens att det löste. Han vet inte ens vad han sa, men det löste mig. Ja, det han sa löste mig på sätt och vis. Eller det hjälpte till att lösa mig. Så Gud kan använda vem man vill. Och då vet jag en sak. Satan använder människor och manipulation för att komma åt ditt liv. Det bevisade det han sa. Så nu har jag fått en läxa till. Satan använder människor och han använder manipulation för att få sin vilja fram. Men det var bara det att Gud gav mig en dröm innan det hände som redan avslöjade vad som skulle komma att hända. Så Guds ande är suverän. Och det hände exakt det Gud visade som vanligt. Gud har aldrig någonsin ljugit för mig när han har visat en dröm där det finns en bit sanning invägd i. Förstår du? Jag har haft många profetiska drömmar. Jag är kallad till det. Men när han väver in en bit sanning i sin dröm också, då vet jag att när det händer, då är det Gud som talar. Och då såg jag hur mörkret samlades och manipulerade fram detta som jag råkade ut för. Och jag vill inte nämna mer, men den, jag fick till och med se mannens ansikte. Och jag skulle inte vilja vara den mannen som jag såg stod bakom detta. För han har hans namn är uppskriven i himlen. Han kommer att få sin dom, så jag behöver inte bry mig. Jag såg ansiktet på han. Dessa människor utger sig för att vara kristna. Men det de gör är att sätta upp ett nytt rike som kallas New Wine. Varför ska man sätta upp ett nytt rike som är ett nytt vinträd när det finns ett gammalt vinträd? Fattar ni inte hur listigt namnet är konstruerat? Ett nytt vinträd, det är ju samma sak som ett nytt rike, va? Vinträdet i gamla testamentet står för Guds rike. Vad ska vi då med ett nytt vinträd till? Och när kom det vinträdet till? Jo, det kom till efter Toronto. Då börjar man prata om, du vet, vi måste ha nya vinläglar för att ta emot det nya vinet. Eller hur? Sen växte det här fram, sakta. Jag sa ju att det kommer att leda fram till det stora avfallet. Och snart kommer man att slå sig tillsammans med Rom också. För det blir jätteekumeniskt detta till slut. Vi har suttit ett par dagar och diskuterat detta. Varför hittar Satan på det här namnet New Wine? Jo, för det var ju den okulta ande som han utgöt över världen. Det var ett falskt vin, va? Och vet vad det var för vin? Det var det vinet som står om som gör folk druckna. Det är inte ett vin som fyller, utan det är ett vin som gör folk djupt druckna. Har du försökt att prata med New Wineare om sanningen? De lyssnar inte på det ens. De sover djupt. Jag skulle kunna berätta hur många drömmar till som helst som handlar om det här, så skulle kunna bekräfta det här. De sover djupt. Och vad säger första Petrusbrevet 5? Jo, det säger så här. Vi tillhör ju inte nattens barn. Eller mörkrets barn. För de dricker ju om natten. Nej, vi tillhör ju ljusets barn, Jesus, va? Eller hur? Jesus är ju ljuset. Och rättfärdighetens sol ska gå upp med sina vingar en dag, och då ska vi slippa ut ur stallet, står det. Den är Jesus kom. En gång sa en syster, ska vi se vad som är rätt här. Ja. En gång sa en syster i församlingen som lånade ut en bok till oss som sa, det här ska ni läsa. Visst är det bra med den heliga ande, för den kan varna. Har du varit med om att den heliga ande har varnat dig någon gång? Det har jag varit med om flera gånger. Den kan varna på många olika sätt. När det är trosrörelsen så brukar den vara en slags sensuell känsla. Det här lär du dig genom åren. För det står att den som är mogen i Kristus, han har skärpt sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Du får en känsla av olika grejer. Du kan känna totalt motstånd också. Och då är det en varning att ha inte med den personen att göra. Eller också kan du känna en total gemenskap. Första gången du möter personen, då vet du att ni har samma ande. Och den känslan har du väl också varit med om. Ni har träffat någon det känns rätt. Därför att ni har samma ande. Vi kommer båda två till ett kapitel i boken där vi inte kan läsa längre. Det går inte att läsa längre. Och både Elvor och jag kom fram till samma kapitel när anden bara skrek varning. Läs inte längre nu. Sluta nu. Och det var en sån motbjudan från att fortsätta att läsa. Så jag undrar, vad är detta? Så jag slog upp den här predikanten. Han heter Francis Frangipan. Han är förresten en apostel i Nar idag. Då kan du tänka dig vilken varning det var. Han hade en lärare då som hette Latter Rain. Latter Rain, är det någon som vet vad det är? Jo, det är det här nätet man bygger nu för att samla in den här väldiga miljardskörden som ska komma. Fast de fattar inte. Är det någon som hörde min förra undervisning, vad jag undervisade om? Ja, jag undervisade om att det kommer att komma en falsk Jesu tillkommelse. Djävulen kommer att komma. Det är det nätet de bygger. Det sa inte Gud att han ska fånga dem i deras egen visdom. Är det inte det nätet man bygger? Jo, precis. Man bygger upp sig själva. Man fångar sig själva i den här typ. Med andra ord. Så enkelt var det. Vi tar gärna frågor sen om det är någon som har någon. Det verkade som om Satan attackerade hela kristenheten på en gång efter Toronto. För vi satt och diskuterade här om det här verkligen var sant. Varför kom nu alla böcker om andlig krigföring ut på en gång? Va? Varför kom alla böcker ut om andlig krigföring på en gång? Därför att det var meningen. Det måste ha ett samband, nämligen fruktan. Och ni vet, fruktan leder ju till slaveri. En massa andar skulle nu genom andlig krigföring på olika sätt föras bort ifrån områden. För annars kunde de ju ställa till skada i hemmet, du vet. Punkteringsandar och motståndsandar och fattigdomsandar. De hittar på alla möjliga konstiga andar. Vad kallas det för ett annat ord? Inger inte det fruktan hos människor? Jo, och fruktan, vet vad det är, inkörsporten till slaveri. Först har du fruktan, sen kommer slaveri. Så min ärliga syn på hela denna undervisningen om andlig krigföring, kolla gärna upp vad jag säger nu. Det står i Judasbrevet och andra Petrusbrevet. Det är en falsk lära att vi har mer auktoritet än vi har. Eller hur? Ja. Det är en falsk lära att vi har mer auktoritet än vi har. Vad händer om du passerar? Det står så här. Den som bryter ner en mur, honom stinger ormen. Det innebär överträd inte Jesu lära, för då får ormen tag i dig. Vem tror du har byggt upp denna världen? Det har Gud tillåtit Satan att göra för att vi ska hålla oss inom vissa gränser som Gud har satt upp. Överträder, tror du att du kan överträda de gränserna genom andlig krigföring som Gud redan från början har satt upp? Då är du bra duktig. Men då har du brutit ner muren som gör att ormen biter dig. För detta är obibliskt. Eller hur? Ja. För i sådana fall skulle du kunna förvandla den här världen till vad du vill. Om du har tillräckligt mycket kraft. Du skulle till och med kunna inta sju berg om du hade tillräckligt mycket kraft. Det är där de lurar i dem nu. Det blir bara värre och värre och värre och värre och värre och värre hela tiden. Andra Judasbrevet och andra Petrusbrevet visar att det ligger mycket pengar i detta också. Ja, säljer man en 30 miljoner exemplar av andlig krigföring så tjänar ju de här killarna ganska bra med pengar på det här, va? Ja, det står det också. Av girighet ska de bereda sig vinning av er. Av uppdiktade historier, står det. Ska de bereda sig i vinning av er. Här har du de uppdiktade historierna. Jag har ju nyss stått och berättat för er att det är lögn alltihopa detta med andlig krigföring. Lögn. Ändå går folk på och köper böcker. Jag har varit hemma hos kristna som har hyllor fulla med alla möjliga konstiga namn. Hur bryter du den demonen? Hur bryter du det här? Hur gör du detta? Hur gör du detta? Då, kasta och bränn upp hela skiten. Gå till korset. Gå till blodet. Böj dina knän. Upplyft dina händer till Jesus. Där har du kraft. Och be dig den heliga ande. Några andra råd ger inte Bibeln. Eller hittar du några andra råd? Var vänlig, säg till mig om du hittar några andra råd än dem. Eller lögnen förstås. För det finns det inte. Nu ska du få höra hur det går till med trosrörelsen. Trosrörelsen går till så här. 1. trosrörelsen berövar de kristna vilan och friden i Kristus Jesus. Det är nämligen att grundtexten i frid är det grekiska ordet eirene, som betyder en sammansättning. Ett sammansättning. Det är som en mur omkring dig. Du vet att jag var med om en olycka en gång. När jag till och med sa innan att vi kommer att köra av vägen. Vi körde 120 km i timmen utanför Ulricehamn. Och när bakdäcken släppte på bilen, då såg jag bara ett blixtrande vitt sken, och så fylldes hela mitt inre av den djupaste frid jag upplevt i hela mitt liv. Inte ett hårstrå skavades. Det kallar jag för frid. Det är Kristi frid. Den behöver vi ändetiden. Vi behöver inte denna falska trosrörelsens frid. För den är bara ute efter att stjäla, slakta och förgöra den tron som du har fått. Ingenting annat. Han är listig, Satan. Men varför kommer just trosrörelsen just vid den tid när Gud säger att avfallet kommer? Det är väl märkligt, eller hur? Nej, det är inte alls märkligt. För det står nämligen att Satan jobbar efter ett schema. Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, steg 5. Det är schematso. 2. Sen när friden och vilan är borta ur Kristus, så skrämmer man dem för spöken. Stämmer inte det? Då kommer böckerna, va? Ja. För ha friden och vilan i Kristus och korset och blodet och allt vad du hade förut, där mormor hade när hon böjde sina knän och bad för släkten. Och de blev frälsta en efter en efter en efter en, och jag med. De hade ingen andlig krigföring. Men de hade trasiga knän på grund av att de hade böjt knän för mycket. Och knäppt händerna och bett till Gud. Men de blir frälsta. Var ser du den frälsningen idag? Lugn. 3. Och det står de i Bibeln med. Sen tar de bra betalt för lögnerna också. De har olika knep hedendomen kört med i alla år. Vet du vad man lär nu att man ska beskydda olika städer för? Jo, man samlas och så smörjer man stavar med olja och sen placerar man dem runt staden. Liknar inte det trolldom eller häxeri? Det är exakt vad häxorna gjorde förr. När man skulle beskydda städerna. Exakt. Så kristna har kommit in i trolldom. Det trodde vi väl aldrig. Jo, för Bibeln säger att det kommer att ske. Så nu har kristna blivit häxor. Särskilt de i trosrörelsen. Häxor. Slå upp på nätet det jag säger, så ska du få se att det är sant. Smorda stavar med helig olja på, som man kör ner utanför stadens gränser för att demonerna, ni vet, spökena man är så rädda för, inte ska kunna komma in. Och sen talar man om blodet och man talar om lammet. Och vad är det Jesus säger om dem som är laglösa? Han säger: varför kallar ni mig herre, herre? Tror ni de är laglösa som håller på med trolleri? Eller tror ni de är äkta? Ja. Vilket tror ni? Tror ni de är trollkarlar eller tror ni de är äkta kristna? Ja, givetvis är de laglösa, va? Eller hur? Ja. Varför kallar ni mig herre, herre? Och inte gör som jag säger.
Just det. Tår du att tänka på.
Och tro inte ett ögonblick att deras falska Jesus, Jesus som de nämner med sin mun, har kraft för 5 öre. Inte för 5 öre, inte ens för 0,5 öre. Nej. För de känner inte ens honom. Jag undrar om många som har kommit med i den här rörelsen på senaste tiden ens är födda på nytt. Förstår du vad jag menar? Jag är faktiskt rädd för det. Det har gått så lång tid nu sedan Gud varnade. Var han började varna? 93 va? Nu har alltså tusentals människor kommit med i en rörelse där man inte ens vet hur man blir född på nytt. Nej. Så illa är det. Nu ska vi se. Ja. Jag har sett i en syn. De som håller på med det här. När Jesus kommer. Kommer att kapas. Med svärd. Ledarna i den här rörelsen som håller på med det här. Kommer att kapas med svärd. Därför det står att domen är igen. Ni ska inte tro att domen dröjer. Den är bara uppskjuten. Den kommer. Och många huvuden ska ligga då den dagen, står det ju. Den väntar inte, den kommer. Väntar du. Som en blixt från en klar himmel kom Noas ark va. Det började regna er plötsligt. Ingen hade väl trott i sin livligaste fantasi att det skulle börja komma sådana regnmängder från himlen som gjorde. Men det gjorde det ändå. Det är för att Gud hade sagt det. Och Gud har aldrig fel. Aldrig. Han har aldrig ljugit för mig en enda gång. Aldrig. När han har visat mig en dröm och lagt till en händelse i den, så har den händelsen skett och jag har stått helt chockad, för jag förstår det där kan bara du Gud veta. Det finns ingen annan än du Gud som kan veta detta. Låt oss nu se hur det kommer att gå bokstavligen för dessa bedragna människor. Det är hur lätt som helst att bevisa att hela, lyssna nu vad jag säger och spela gärna in det här och sen vidare det överallt. För nu kommer det något jätteviktigt. Låt oss nu se hur det kommer att gå bokstavligen för dessa bedragna människor. Det är hur lätt som helst att bevisa att hela trosrörelsen vilar på en lögn. Och därmed faller ju alla böckerna om andlig krigföring. För de är ju byggda på det här, eller hur? Ja. Så ni kan när ni kommer hem hälla bensin på hela skiten och sända på. Om ni nu har några böcker kvar, vill säga. Lyssna nu. Beviset finner du inte att Adam tog tillbaka någon makt. För det säger Heigin att Adam tog nycklarna tillbaka och började regera igen, eller hur? Men då var han ju skild från Gud. Så du har fler lögner du kan bevisa. Men det här är bara en. Men det här är nog det saftigaste överbevisningen jag har sett hittills. Lyssna nu. Den sanne Kristus, Gud själv planerad, skulle komma. Är inte beroende av vare sig Bill Johnsons lögn kenosis. Eller Kenneth Hagins JDS. Därför att den sanne Kristus hade inte ens fått sin kropp då. Här har du det starkaste beviset för att trosrörelsen är lön. För det står ju profeterat att en kropp beredde du åt mig. Det var långt senare än detta. Eller hur? Har jag rätt eller fel? Rätt. Jag tror nog rätta mig själv för jag har rätt. Hebreerbrevet 10:5. Lyssna nu då. För när Kristus träder in i världen säger han därför: offer och gåvor begär du inte, men en kropp har du berett åt mig. Ni vet, det är därför Heigin vill göra Kristus till synd istället för syndoffer, för att få sin teologi att gå ihop. Men i, när du börjar studera teologin så ser du att det är ett syndoffer han talar om. Kristus är vårt perfekta lamm, syndoffer utan fläck. Eller hur? Då sa jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är skrivet om mig. Så när Kristus, som den siste Adam, som Adam bara var en förebild på, står det ju, va? Eller hur? Det står ju att Adam bara var en förebild på Kristus som skulle komma. Så varför håller de på att bråka med IDS och allt det här för? Det är ju bara fianterier. Han hade ju inte ens kommit, den som skulle komma. När han träder in i världen säger han: offer och gåvor begär du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är skriven om mig. Och inte bara det, han blev en levande, görande ande också. Så det är han som verkar genom den heliga ande i oss, så att vi gör Kristi vilja. Det är det som är Guds rike, va? Kristus är kung. Hans ande tar av det som tillhör honom. Och så för han in det in i våra kroppar, så att vi börjar göra och underordna oss honom. Och hjälper det inte det, och vi står emot, så ser han till så att vi ramlar och får gå igenom smala passage tills vi ger oss. Yttre smala passage. Mm. Citat: allt är inte Gud som glimmar, Sven Reichman. Kolla noga in lögnen om trosrörelsen, hur den pulveriseras här fullständigt. Citat ur boken: för att villoläraren Kenyon ska få sin teologi att se sann ut försöker han få Jesus först och främst att bara vara en människa. Vara en and, ha en ande, bo i en själ och ha en kropp. Vad gör Bill Johnson då? Han gör ju tvärtom. Vad sa Jesus var en attribut på Gud? Det var människosonen, eller hur? Det är också en attribut på Gud nämligen. Eller? Ja. För det såg ju att han såg människosonen komma på himlens skyar. Det är Gud själv. Bill Johnson försöker tvärtom om tömma Jesus på just människosonen. Eller? Han gör precis tvärtom. Ja. Och skilja ifrån människosonen ifrån vår mänskliga natur, för att vi ska kunna göra samma under och tecken som Jesus gjorde. Ser ni? Här skjuts trosrörelsens lära i sank. för gott. Ken John gör en sak, Bill Johnson gör en annan. Han försöker att utplåna människosonen, som också är av gudomliga attribut, genom att ersätta honom som en vanlig människa. Och kan han det, då kan ju vi också fyllas med den heliga ande och göra samma under som vilken människa som helst, eller hur? Då hade ju rövaren på korset kunnat dött för oss, till exempel. Eller hur? Ja. Men det var att han var 100% Gud. Han var 100% människa. Han var människoson och Guds son på en gång. Det är därför Jesus kallas för den enfödde. För det finns absolut ingen som han. Han är fullständigt unik. Och jag har inte kommit här upp den än, men vi får se då. Sen kommer det transferable anointing. Ni vet det som indiska gurur kör med när de petar på folk och de ramlar och skakar och håller på. Denna lära ligger bakom den falska andutgjutelsen som heter Let the Rain. Den är mest central inom Bethel Church hos Bill Johnson. Men nu börjar den smyga sig in i New Wine i Sverige också. Och Bill Johnson har en falsk profet vid sitt följe som heter Chris Wollaton. Och han säger de mest horribla saker du kan höra faktiskt. Vi kan alltså förkorta alla onda andars läror med att det kommer en världsväckelse där de menar att hela nationerna ska bli fällsta. Har ni lagt märke till att alla som ingår i de där nätverken, New Wine och allting, börjar döpa om Whole Nations? Nu är det inte lärjunga längre som ska bli frälsta, utan är det hela nationer som ska bli frälsta. Det kan du snacka om högmod. För det är precis det de menar. Ja, lite kort. Allt det här kom tillbaka. Det stoppades 48 och när Brännan kom fram. Det stoppades och sen kom det fram igen. Det kom fram genom Lakeland. Lakeland har ni väl sett och vet vad det var. Todd Bentley hade en ängel som liknade Branhams som kallas för Emma. Och så kom en ny generation av profeter som kallas Kansas-profeterna. Kännetecken på allt detta var att de stod mycket högre än alla andra, va? Elitism kallas det. Va? Vi ska ju inte göra skillnad på människor, det är ju synd. Men de stod mycket, mycket högre än dig och mig. Vi är små skruttar jämfört med dem. Och det fanns de som skröt med att träffa Brännans ängel. Det finns vittnesbörd om änglarlika möten med Todd Bentleys änglar på hans hemsida. Ni fattar väl att det här handlar om demoner, va? Det har ni väl gjort för länge sedan. Så Let the Rain och allt det här handlar om demoner och ingenting annat. Nej. Paul Kane, han var känd. Han var Let the Rain. Han reste runt överallt. Men han vart inte avslöjad. Vad konstigt. För hade han rest hit tror jag att vi hade känt att han hade känt konstigt. För han var både homosexual i... Han var både homo och alkoholist. Han var lätt regnare. Han var nära förbundet med Branham. Han arbetade direkt med Branhams ängel. På ett precis liknande sätt som Branham själv gjorde. Han såg nämligen att det var ängeln som gjorde under. Vad säger Bibeln ska ha all ära av ett under? Jesus, va? händer det under, så ska Jesus ha all ära och ingen ängel.
Nu kommer det. Paul Kane överförde nu denna kraft till John Wimber och hans rörelse, som överförde hela denna kraft till andra samfund. Och hur tror du detta slutade med? Jo, det slutade med att det flöt in i Toronto, där det startade en stor falsk väckelse som vi idag kan kalla för slutet då, New Wine. Och du kommer att få se en energi komma ut ur dessa. Det vi ser idag, har jag sagt förut, är alltså gnosticismen kommer upp igen precis på samma sätt som du såg i Kolosserbrevet, Korinthierbrevet och alla de här. Första Johannes, allihop. Det är precis samma lärare de pratar om. Vi ska se, vi är snart färdiga här. Ja. Som jag tidigare skrivit, denna undervisning om att kunna föra över en av de treeniga naturerna till en annan är vad jag påstår hädelse. För tror du inte på enheten? Jag gör det. Jag tror på enheten. Men gör du inte det, då kan du ju föra över fadern till någon eller vad du vill till någon. Eller hur? Ja. Men här för man över någon som man kallar för smörjelsen till någon. Så när du påstår att du överför en förmedling eller smörjelse av den heliga ande genom dina mänskliga händer, genom din vilja utan att ens fråga Gud, då förnekar du effektivt den heliga andes gudom och personlighet. Du förnekar inte bara det, du förnekar gudomen genom att hävda att du har fått makten att genom den heliga ande efter ditt behag överföra honom till andra. Det här är allvarligt. Och då ska ni få se på något ännu allvarligare. Det är exakt dessa idéer New Age arbetar efter, eller gurus där nere i Indien. Att du kan överföra en kraft till en annan genom att bara göra så, va, eller peka på honom, så faller hela raden och de börjar skaka och manifestera. Men vad är det för krafter de har fått i sig? De börjar uppträda lite väl konstigt ibland. Men vi har en äkta medlare, va? Du kommer till Sions berg i Jerusalem och där får du se en massa änglar. Och där får du se en samling förstfödda. Det är en bild på dem som är födda på nytt. Och där får du se en medlare också. Vem är medlaren? Han är människosonen och Guds son i en och samma person. Så tror du inte på vad jag säger nu, så har du inte på Sions berg att göra. Och det är den enda platsen på jorden där du kan bli räddad. Och det stämmer exakt med det evangelium jag har förkunnat. I Jesu namn, vad glad jag blir när jag får säga sanningen. Amen.